Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Där det äntligen är dags för ett nytt avsnitt. Det vart en liten paus här. Det blir så i livet ibland. Jag har ju tre barn som är 7, 10 och 12 och det är en hel del aktiviteter. Och så jobbar jag ju fulltid och gör detta på min fritid. Så att då blir det så ibland. Det finns inte tiden för varken inspelning eller redigering eller att stolpa upp något nytt manus. Så att det går ibland lite tid mellan avsnitten, men ni kan vara lugna, det kommer alltid att komma fler. Vi är ju, har ju fortfarande mycket kvar av den amerikanska historien att titta på, så att det finns en outtömlig källa här. Jag tänkte fortsätta den här översiktsserien där vi tidigare här nu pratat om i senaste avsnittet då Jimmy Carters fyra år 76 till 1980, och innan det så pratade vi om Richard Nixon och Gerald Ford och egentligen allt det som skedde där kring Watergate och efterdyningarna av Vietnamkriget och stagflation och ekonomiska bekymmer och så vidare då. Vi har egentligen kommit fram till 1980. Det är då det är dags för ett nytt presidentval som på många sätt skulle präglas då utav karaktären Ronald Reagan och den konservativa högerns framgång. Och också då som spegelvänt och lite desillusionerade liberaler i form av demokraterna och så vidare. Innan vi kikar närmare på just själva presidentvalet och Reagan och hoppar in på 80-talet, så tänker jag att det är läge att stanna upp. Kanske se lite grann på de här fenomenen i ett lite längre perspektiv, alltså framväxten av en konservativ rörelse som på något vis har legat smygande och puttrande och börja ta sina steg på 60-70-talet och sen kommer den att träda fram ordentligt här och också få inflytande och makt här på 80-talet, men också hur den här tidigare dominanta liberala delen av USA som hade etablerats redan med nya given där, hur den försvagas och liksom helt börjar tappa sin position där ungefär när, runt 1980 då. Och det kan ju vara så ibland, tycker jag, att det kan, även om man försöker göra en kronologisk serie så försöker man ju hålla kronologin något sånär då, som jag försöker i en översiktsserie, men samtidigt ibland när det händer någonting liksom lite avgörande eller någonting sånt där så känns det som att man för att kunna förklara fullt ut så kanske man också måste backa bandet och köra lite så lite breda penseldrag och titta på någon röd tråd som kanske sträcker sig över flera decennier för att liksom kunna verkligen förklara en viss händelse eller en viss sak som utspelar sig ju för att hitta dess rötter och sådär. Så att jag tänkte att vi skulle ta helt enkelt två avsnitt för att göra det då. Om vi börjar med den konservativa högerns framväxt då, så kan man väl lite grovt säga att det växer fram i två relativt tydliga steg då. Och det första steget har jag redan pratat lite grann om tidigare då och nämnt i tidigare avsnitt då när det sker en slags sammanslagning och lite närmandet av olika konservativa grupper då. Tittar man tillbaks där när Nya Given Demokraterna var som mest dominanta då under 40-50-talen och helt dominerade i kongressen, så var ju de konservativa oftast splittrade i två grupper. Gemensamt var ju att man var negativt inställd till statlig reglering och att budgetar skulle vara balanserade och skattetrycket lågt, men synen på moral och individuella rättigheter splittrade de konservativa ganska rejält då. På ena sidan så fanns ju så kallade libertarianer, alltså som motsattes alla begränsningar i individers frihet. Och på andra sidan fanns mer värdekonservativa moralförespråkare som menar att liksom moraliska standarder är betydligt viktigare för samhället än individuella rättigheter. Och ibland brukar man också lyfta fram att det fanns andra grupper med antikommunistiska och antiliberala då, som varken var libertarianer eller värdekonservativa, men det är väl de tydligaste grupperna då. Och i slutet av 50- och början av 60-talet så började de här grupperna försiktigt att hitta gemensamma fiender som gör att man kan närma sig, och mycket av det här ryms ju då under det kommunistiska hotet och en växande federalstat som båda de här grupperna såg som ett slags hot då. Och de konservativa i USA gynnades ju också av att de liksom för gott och för alltid lagt sina tidigare den här traditionella isolationismen bakom sig och började förespråka då med hjälp av det här kommunistiska hotet och en mer aggressiv utrikespolitik, vilket också gjorde att de här konservativa grupperna kan närma sig då. Så det finns ett antal sådana här faktorer som gör att man kommer samman då, och tillsammans så börjar man då sakta utmana den här rådande politiska ordningen och det här allmänna liberala koalitionen som hade styrt USA i flera decennier då. Det här leder ju då till att man till slut i presidentvalet 1964 lyckas få fram då en konservativ republikansk president kandidat då, och man lyckas då lansera den egna konservativa fanbäraren Barry Goldwater från Arizona då. Och Goldwater var ju den första riktigt ärkekonservativa republikanska kandidaten sedan, ja, i princip sedan Herbert Hoovers dagar då. Så att här blir ju liksom ett litet mellanled här bland ett antal mer liberala republikanska presidentkandidater, så gör man ett undantag 64 och nominerar den konservativa Goldwater. Men den här konservativa koalitionen lyckas ju inte riktigt mobilisera här, och det här valet blir ju, 64 blir ju en katastrof då. Det var ju väldigt svårt att mobilisera en majoritet av väljarna bakom en sån konservativ kandidat då, på ett nationellt plan, så att Goldwater krossas ju egentligen i det här valet mot Lyndon B. Johnson. Johnson får ju 61% av rösterna medan Goldwater bara får 38% av rösterna då. I elektors siffror så blir det ju då 486 till Johnson mot 52 för Goldwater, så det är ju inte direkt, det är inget jämnt val direkt. Intressant är ju faktiskt att Hillary Clinton var ju en slags tonårsrepublikan och kampanjade faktiskt för Goldwater 64, kanske svårt att tro i efterhand, men så var det. Goldwaters misslyckande det här i valet 64 är ändå viktigt rent historiskt, för det blir ju ett slags startskott för många av de här konservativa grupperna att liksom på något vis fundera, slicka sina sår, börja mobilisera och fundera på hur kan vi liksom bli bättre på att mobilisera gräsrotsnivån här, så att vi verkligen kan få röster som kan ge oss makt då. Och det är lite grann här som den nya högern börjar växa fram då, som en, bland annat som en studentrörelse då. Och nästa steg i den här utvecklingen av den konservativa högern kommer ju sen på 70-talet då, där högern har en väldig framväxt och en grund i då att en rad olika rörelser börjar sammanstråla då. Och samtliga konservativa grupper kunde ju var och en på något vis få då förstärkningar under 70-talet från likasinnade rörelser som växer fram och växer sig starkare, så att de befintliga konservativa grupperna hittar nya grupper och rörelser att alliera sig, och tillsammans så blir man då starkare och starkare då. Så det är, man kan säga att det är ett antal olika fenomen, grupper och rörelser som växer sig starka, både breddar och fördjupar den här konservativa koalitionen då. Och den här framväxten är ju väldigt viktig då för att förstå valet 1980 och Ronald Reagans frammarsch. Så att jag tänkte vi skulle helt enkelt bara beta oss av då och kolla lite grann på de här olika rörelserna då. Den första och kanske viktigaste rörelsen eller gruppen var ju den kristna högern då. Under 60-talet hade ju mainstream-kyrkor börjat få allt färre medlemmar, och i det här vakuumet så uppstod en slags religiös väckelse då. Och några av de här religiösa rörelserna var ju väldigt extrema grupper då, scientologin till exempel, men också den här som ni säkert hört talas om, tragiska sekten People's Temple då, som leddes av den här Garnier Jim Jones, vars medlemmar begick en slags kollektivt självmord i djungeln i Guana 1978 då. Men om man bortser från de här mer udda fundamentalistiska grupperna då, så innebar ju 70-talet ett rejält uppsving allmänt för så kallade evangelistiskt kristna då, en slags väckelsekristendom med en konservativ teologisk bas då. Och de här kristna upplevde ju en slags pånyttfödelse, därför de kallas för born again, eller att man har born again conversions, där man trodde att man hade en direkt kontakt med Jesus då. Och de här tror ju mer bokstavligt, eller tror på min bokstavstrogen tolkning av Bibeln, och ser ju på något vis Jesus som sin personliga räddare då. Och på slutet av 70-talet så ansåg mer än 45 miljoner amerikaner att de var evangelister, alltså runt en femtedel av befolkningen då. Och då har man ju ökat ganska kraftigt, samtidigt då som medlemskapet i de andra mer mainstream-kyrkorna har sjunkit då. Och en av orsakerna till att den kristna högern ökade i antal var att man var otroligt duktiga på att använda nya kanaler för att nå ut då, och omvända personer då. Man är väldigt skicklig på att använda tidningar, tidskrifter, radiokanaler, och framförallt så är det ju ett antal tv-präster då, televangelists, som är framgångsrika då. Jerry Falwell, Pat Robinson, Jim Baker, massa olika då. Och de här känslosamma och hetsiga predikningarna som om samtidens ondska och vurm för traditionella värden nådde ju då kanske 100 miljoner amerikaner via tv när det sänds ut då. Dessutom så börjar de här evangelisterna äga en del skolor och universitet då, så att säga. Så den kristna högern hade ju tidigare varit en rörelse som inte varit speciellt utpräglad politiskt heller, men på 70-talet började man också föra fram mer politiska budskap och bli också mer aktiv inom den kulturella högern då. Och precis som vanliga konservativa förespråkare, den här konservativa högern då, minskad stat, låga skatter och fritt företagande då. Den kristna högern förde ju också fram sina politiska budskap genom ett slags, ska man säga, prisma eller filter av moral. Predikan också, de menar ju att USA befann sig i en kris då, en kris som liksom skapas utav den här sekulära liberalismen som förespråkar någon form av materiellt välbefinnande och personlig utveckling då framför traditionella kristna värden, och de anklagar den federala staten och liberala tjänstemän som jobbar där för landets moraliska förfall, som de såg då. Sekulär kultur spred liksom omoralen rätt in i deras samhällen och skolor och familjen då. Och det är två områden som särskilt oroar den kristna högern mer än någonting annat då. Det ena var ju skolor, där man oroar sig då för att barnen indoktrineras i liberal och sekulär filosofi då, och får helt enkelt växa upp med och få en tveksam moral då. Och det andra området var ju den moderna feminismen, som man såg hota traditionella familjevärden på typ alla sätt tänkbart då. Att staten ger stöd åt till exempel preventivmedel och abort, och i allmänhet uppmuntrar kvinnor att frigöra sig via till exempel det här Equal Rights Amendment. Det är ju liksom, det är ett stort hot mot kärnfamiljen enligt de här grupperna då. Och förutom målet att stoppa det här Equal Rights Amendment, som man också lyckas med då, så fanns ju två egentligen politiska beslut fattade av högsta domstolen då, alltså rättsfall, som var särskilt i den kristna högerns skottglugg eller kikarsikte då. Och det första var ju det här rättsfallet Engel vs. Vitale från 62, där domstolen hade förbjudit böner i skolan. Det tycker man ju naturligtvis var helt förkastligt då, ur den aspekten. Det andra är ju såklart Roe vs. Wade då från 73, som legaliserade abort på nationell nivå, som ju också nyligen då omvändes eller ogiltigt förklarades. I slutet av 70-talet hade den kristna högerns aktiva roll inom politik och politiska värderingar gjort dem till en väldigt inflytelserik politisk kraft då. Och den här Jerry Falwell då, som är en fundamentalistisk tv-predikant från Virginia med väldigt stor publik, han lanserar ju en rörelse som han kallar för Moral Majority. Och Pat Robertson är en pingstväckelsepastor också från Virginia, och senare presidentkandidat faktiskt, lanserar ju en rörelse som kallas Christian Coalition, och även ett tv-blogg som man kallar Christian Broadcasting Network, CBN då. Och det är lätt att tänka på de här när man ser vad de sprider för budskap, att de bara är någon slags allmänna religiösa fundamentalister och som under åren har spridit en jäkla massa dynga och konspirationsteorier då. Jag menar, Jerry Falwell, han gjorde bland annat en videodokumentär, den här Clinton Chronicles där han anklagar Bill Clinton för att vara involverad i en mordkomplott och kokainsmuggling. Och Pat Robertson, han publicerar ju en bok, The New World Order, där han påstår att judiska bankirer, kommunister, frimurare, Illuminati och Satan planerar att omkullkasta USA genom att använda Europa och FN då. Så det är ju reella konspirationsteorier. Det är faktiskt en skyjävla koalition han får ihop där. Svårt att se hur de här judiska bankirerna, kommunisterna och frimurarna ska kunna samarbeta med Illuminati och Satan. Men hur som helst, de här Pat Robertson och Jerry Falwell anklagar ju också tillsammans homosexuella och abortförespråkare för terrorråden 11 september 2001. Och menar de här grupperna hade gjort då att Gud hade tagit sin hand ifrån USA och inte längre skyddade landet. Så trots de här extrema budskapen så är det många som liksom har fastnat för de här TV-prästerna då. Så för att sammanfatta den kristna högerns politiska budskap så ville man då eliminera federal inblandning i lokala frågor och minska staten till ett minimum, och de fördömer då abort, skilsmässa, feminism, homosexuella och så vidare. Också ganska vanligt att rasism lyser igenom då i många av de här åsikterna de har då. Och de försvarar också ett oreglerat företagande, att USA skulle ha en stark roll utrikespolitiskt då, och menar att med en sån politik så skulle kristna värderingar börja dominera landet då. Religionens roll i att förstärka den konservativa högern på 70-talet kom inte enbart från evangelistiskt kristna utan också faktiskt från den katolska kyrkan och mormonerna. Den katolska kyrkan förespråkar ju också traditionella värderingar kring familjelivet och var naturligtvis abortmotståndare. Och abortmotståndet enar ju också olika religiösa samfund och långt ifrån alla katoliker var ju konservativa, men många var också liberala, men de som främst agerade politiskt var kanske konservativa. Och det här gäller ju också mormonerna. Mormonerna hade ju länge varit konservativa, men samtidigt hade de varit rätt hemlighetsfulla och kanske inte publicerat så mycket av vad man stod för. Jag menar, backar man bak i historien så när mormonerna flydde från till Salt Lake regionen i det som skulle bli Utah delstaten, så var ju där innan ens det var amerikanskt territorium. Och sen när amerikanska trupper vinner Mexikokriget och det här blir amerikanskt territorium, så försöker man ju leva utanför samhället, vilket till och med innebär att det blir krig mellan mormonerna och den federala staten där och en militärkampanj i mitten på 1800-talet. Så att mormonerna har ju kanske inte haft något intresse av att vara en del av staten så att säga. Men nu kommer man ut mer så att säga öppet och börjar bli en grupp precis som alla andra religiösa grupper i USA då. Och det innebär ju också att man tillsammans med de andra, många av de här kontroversiella frågorna på 70-talet gör ju att mormonerna också blir en kraft för den konservativa högern. Och speciellt fanns ju grupper av framgångsrika mormonska affärsmän som blev aktiva i politiken då. Ett exempel på, som många känner till, är ju Mitt Romney till exempel då. En annan sån här kan man inte kalla för rörelse, men en annan sån här faktor som förstärker den konservativa högern, det är faktiskt solbältet också. För den konservativa högern gynnas ju också av den demografiska utvecklingen på 70-talet och framväxten av det här så kallade solbältet, alltså delstaterna i sydöstra och sydvästra USA då, längst ner i södern då. Tyngdpunkten i USAs befolkning hade ju tidigare haft en slagsida mot egentligen nordöstra USA då, mellersta östkusten och den som kallar det Midwest då, alltså klassiska nordstater om man backar tillbaka till inbördeskriget. Men som vi har sett, det sker ju lite utveckling här. I början av 1900-talet så kommer den här utvecklingen där västkusten börjar växa sig ganska starkt då. Och när vi kommer fram till 80-talet så har ju solbältet växt sig starkt då, och befolkningsmässigt så börjar många av de här delstaterna i södern gå om de klassiska industridelstaterna i norr och nordöst. Delstater som Florida, Texas, Arizona, Utah, Nevada mer än fördubblade ju sin befolkning under ett par decennier där, från 70-talet till 90-talet. Och under samma år så minskar befolkningen i delstater som New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Illinois, Iowa. Alltså delstater som tidigare alltid har varit väldigt avgörande i elektorskollegier och sådana, och presidentval då, så att säga. Och ända sedan 1800-talet så hade ju USA på ett generellt och enkelt sätt kunna beskrivas i egentligen tre politiska kulturer då, nord, syd och väst, som alla hade sina unika förutsättningar. Men när allt fler bodde i södern och västern så blir de här politiska kulturerna allt viktigare, och det i sin tur gynnar ju generellt konservativa värderingar, eftersom liberala värderingar oftast haft sin starkaste fäste i nordöst och östkusten. Södern hade ju alltid varit en konservativ region då, byggt på rasismen från segregeringen och jordbruk och starka förespråk av delstaters rättighet gentemot den federala staten då, alltså den nationella staten då. Västern hade alltid legat längst ifrån den gamla östkusten, och där förlitade man sig också mer på lokala styren snarare än federala staten, vilket ju egentligen var ironiskt eftersom få regioner egentligen hade fått så stort stöd federalt som västern då. Men både södern och västern hade ju en väldigt lång historia av en politik som var kanske lite mer populistiskt, byggd på motstånd mot regleringar och den typen av strömningar då. På 70-talet började många i väst att motsätta sig alla de här miljölagar, restriktioner i hur man använder naturen för utvinning och utveckling, och en konservativ rörelse växte fram som krävde att federalt ägda landområden skulle öppnas upp för exploateringen då. En annan sån här bit som bidrar är också att förorterna gjorde ju sitt i solbältet. Alltså befolkningsutvecklingen i USA innebar ju en fortsatt utveckling runt större städer av förorter då. Förorterna i sig skapar ju inte konservativ politik i sig då, men sannolikheten var väldigt hög på många platser att den vita medelklassbefolkningen som levde ett stilla liv i förorterna hade en mer konservativ syn på världen och kanske höjde traditionella familjevärden lite högt i sina åsikter. Och de mest extremt konservativa grupperna i landet uppstod ju exempelvis i förorter som Orange County i Kalifornien och så vidare. Så här har vi en demografisk utveckling också. Ytterligare en sån här rörelse som förstärker konservativa är ju den så kallade skatterevolten. Och den är ju, eller skatterevolt eller antiskatterörelse, man kanske kan säga på lite olika saker, men mellan åren 1960 och 1980 så hade ju skatter, både federala, delstatliga och lokala, ökat från runt 24% till 30%, och samtidigt som skatterna ökade började många tappa förtroende för staten och hur skattemedel användes då. Undersökningar visar att allt fler amerikaner ansåg att staten var ineffektiv och slösaktig i det sättet som den spenderade skattepengar på då. Och startskottet för den här antiskattrörelsen brukar tillskrivas när Kalifornien 1978 röstade igenom det som kallas för Proposition 13 då. Ett förslag som väljare i Kalifornien röstade ja på med 2/3 majoritet. Det här förslaget innebär lägre beskattning, begränsad fastighetsskatt på högst 1% av fulla värdet på en egendom, och innebar att nya skatter inte skulle kunna röstas igenom lika lätt i framtiden då. Och det här propositionen 13 då, eller Proposition 13, förde med sig att mängder av konservativa politiker valdes in också i Kaliforniens lagstiftande församling. Samtidigt underminerade förslaget många liberala sociala program som var just skattefinansierade, och eftersom just fastighetsskatten var en av de stora intäkterna för delstaten Kalifornien så innebär den också en drastisk sänkning av medel till utbildningsväsendet i delstaten som snabbt förvärrades då. En av Carters medarbetare beskrev till exempel det här förslaget att "This isn't a tax revolt, it's a revolution against government", säger han. Så illa tycker han det här. Och den här framgångsrika skatterevolten i Kalifornien spred sig till andra delstater, och flera andra delstater följde efter och röstade igenom identiska eller liknande antiskattförslag då. Så skatter började hamna på något vis i allt större fokus på alla politiska nivåer och i politiska diskussioner då. Och många mindre välbärgade grupper och äldre, de drabbades ju av höjda skatter och började på 70-talet kanske fundera och överge demokraterna för mer konservativa republikanska partiet då. Och den här skatterevolten var ju viktig, för den innebär ju en konkret politisk och ekonomisk fråga som konservativa grupper verkligen kunde enas runt, så att säga. Låg skatt, det finns nästan ingen konservativ grupp som inte är för det då. Så den konservativa högern lyckas ju väldigt framgångsrikt separera frågan om skatt i sig från de frågor som skatt finansierade. Tidigare hade ju konservativa kritiserat och attackerat liksom olika sociala program, men eftersom många amerikaner hade nytta av de här programmen eller såg värdet av dem, så nådde man kanske inte alltid fram i politiskt då. Men nu börjar man liksom fokusera på att attackera själva skatten i sig och mena att de pengar som staten fick in inte användes effektivt utan i själva verket slösades bort då. Och ingen med passus såklart för vår egen Mona Sahlin tycker jag att det är roligt att betala skatt. Särskilt inte när ekonomin var i brygga på 70-talet och skattetrycket ökade då så att säga. Och det här är någonting som Ronald Reagan sen senare ska utnyttja till max då. Genom att rösta igenom skattesänkningar först och sen i nästa steg tvingas dra ner sociala program som en följd var ju mycket enklare att få igenom politiskt i kongressen och så än att ge ett förslag på neddragningar av sociala program först för att därefter då möjliggöra skattesänkningar. Så det här är ju ett sätt att, vad ska man sätta fokus på så att säga. En annan ekonomisk rörelse som också förstärker den konservativa utvecklingen är ju också någonting som kallas för utbudsekonomi då. Om skatterevolten var ett mer, ska man säga, folkligt sätt att protestera mot skatter så fanns också en närliggande ekonomisk teori som var på frammarsch och gav den här konservativa högern en ekonomisk ideologi att hålla fast vid. Och det var den så kallade utbudsekonomin då, som på engelska är supply side economics då. Tidigare hade ju nationalekonomin främst varit en kamp mellan den här liberala keynesianismen och den konservativa de med monetarismen. Och keynesianismen hade ju varit fokuserad på efterfrågesidan av ekonomin då. Att man försökte dämpa konjunkturers uppgång och fall genom att påverka den aggregerade efterfrågan, inte utbudssidan då, med finanspolitiska åtgärder då, och stabiliseringspolitik. Alltså att man, när det blir dåliga ekonomiska tider så kan staten investera och skapa efterfrågan som dämpar liksom nedgången. Och sen när ekonomin är bra så kan man då spara de skattemedel som man har använt för att stimulera efterfrågan. På så vis jämnar man ut liksom både hög- och lågkonjunkturer liksom för att få en jämn och bra och stabil ekonomi då. Monetarismen hade ju varit emot den här stabiliseringspolitiken och menat att det viktigaste var penningutbudet i ekonomin då, att inflationen kunde hållas nere genom att se till att penningutbudet inte ökade genom att reglera penningutbudet då. Med 70-talets stagflation då, alltså när man både har en stagnerad ekonomi och inflation så alltså låg tillväxt, hög arbetslöshet i kombination med hög inflation. Det gjorde ju att vissa ifrågasatte tidigare ekonomisk filosofi, för varken keynesianismen eller monetarismen verkar ju ha några riktigt så här supereffektiva och smärtfria verktyg för att lösa stagflationen i USA då. Och det är ju i det här läget som den så kallade utbudsekonomin börjar få fäste och bli populärt då, trots en del tveksamma inslag. Utbudsekonomerna menar ju att ekonomisk tillväxt främst skapas genom att stimulera marknadens utbudssida snarare än efterfrågesidan då. Utbudssidan skulle ju stimuleras genom att då försöka ge incitament för människor och företag att producera varor och tjänster genom att sänka skatter då. Och den privata sektorn, om den uppmuntrades att sänka skatter, skulle ju använda kapitalet till produktiva investeringar snarare än att försöka skydda kapitalet då från skatt. Så utbudsekonomer vill alltså fokusera på de som producerade själva utbudet snarare än de som konsumerade, alltså själva efterfrågan. Utbudsekonomin innebär också att sänka skatterna för de mest välbärgade amerikanerna, alltså de som egentligen stod för big business då, företagsägare och de rika då. Och det är de med tron att de här skulle ju då, om de fick sänkta skatter, kunna investera och skapa nya affärer och fler jobb. Och ju fler som fick jobb, desto bättre för alla. Och det här var ju grunden till det som senare kom att kallas för trickle down economy, alltså på svenska någon form av nedsippringsekonomi då. Många ekonomer, andra ekonomer ifrågasatte ju själva logiken i de här utbudsekonomiska teorierna då. Liberala kritiker menar att sänkta skatter skulle ju minska statens intäkter och leda till offentliga nedskärningar. Fiskalt konservativa ekonomer menar att skattesänkarna skulle ge stora budgetunderskott då och ökad statsskuld. Men utbudsekonomerna, de försvarar sig och menar att det inte skulle bli så. Sänkta skatter skulle enligt dem leda till så stora investeringar att en ekonomisk boom skulle kunna skapa så många nya skatteintäkter att de skulle kunna kompensera för det som har förlorat, så att de totala skatteintäkterna faktiskt inte skulle minska. Skattesänkningar skulle alltså skapa fler jobb och de här skattebetalarna skulle ju då kompensera för förlusten i skatteintäkter som sänkningarna innebar då. Det här antagandet som utbudsekonomerna gjorde byggde ju väldigt mycket på en så kallad teori, Laffer-kurvan, uppkallad efter ekonomen Arthur Laffer. Den här Laffer-teorin byggde ju på att höga skatter skulle hålla nere individers incitament att tjäna mer och därmed försöka betala mer i skatt. Och sänkte man istället skatterna så skulle ju individerna investera mer och arbeta mer och tjäna mer, så att man också betalar mer i skatt totalt. Och det som var lite problemet med den här kurvan var ju att den främst var korrekt vid extremt höga skatter, vilket ju då inte riktigt kanske var fallet i USA då. Men utbudsekonomer, de utgick från att de här bakomliggande teorierna var korrekta då, och att de hade funnit en slags formel för att bekämpa stagflationen utan att behöva offra någonting annat då. Så de lovar att följer vi den här ideologin då, så skulle vi både öka produktivitet och tillväxt, sänka inflationen, sänka skatten, minska budgetunderskottet och fortsätta kunna finansiera populära skattefinansierade sociala program då, så att säga. Så utbudsekonomi var ju en teori som konservativa krafter kunde ta till sig med hull och hår då. Det verkar liksom innebära det bästa av två världar då. Med den som grund så kunde man både förespråka skattesänkningar, vilket ju såklart alltid är populärt, och samtidigt hävda att det inte skulle leda till budgetunderskott eller att välfärdssystemet skulle behöva försvagas. Vilket ju också egentligen på ett sätt är ironiskt, eftersom man ändå förespråkar en minskad stat. Men det var ju kanske lite utanför den ekonomiska politiken då. Libertarianer närmar sig ju då Ronald Reagan 1978 och föreslog att han skulle bli en förkämpe för det här med utbudsekonomi. Och att övertala honom var ju enkelt. Han hade ju redan gjort sig känd som en politiker som hatade skatter och som ville ha en optimistisk framtoning. Och utbudsekonomi passar ju honom som hand i handsken då, så att säga. Så utbudsekonomi, skattesänkningar och den här trickle-down-ekonomin skulle bli en väldigt viktig del i Ronald Reagans ekonomiska politik på 80-talet och det som har gått till historien som Reaganomics då. Och man kan säga att Reagans ekonomiska politik blev själva experimentverkstaden för den här utbudsekonomiska teorin då, där den provar då, så att säga. Många ekonomer skulle ju då med fog vara lite tveksamma till utbudsekonomin, ekonomernas teori då, och många kritiker brukar kalla utbudsekonomi för voodoo economics, för att man tyckte att det var så konstigt resonerat och så att säga. Och med facit i hand så vet vi att det inte fungerade så riktigt så bra som utbudsekonomerna hade hoppats på då, så att säga. Den här Laffer-kurvan kanske var mer teori än verklighet, och att öka federala skatteintäkter genom att sänka skatter var helt enkelt en lite väl optimistisk fantasi då. Och den här nedsippringen var också kanske lite i överkant optimistiskt, och skattesänkningar för de allra rikaste sipprade helt enkelt inte ner så som man trodde. Alltså framförallt sipprade ju knappast ner till de allra fattigaste. Och skattesänkningarna kunde heller inte kompensera hela skattebortfallet då, som uppstod vid skattesänkningarna. Utan det här ledde ju till ganska mycket minskad sociala satsningar, och precis som de liberala hade misstänkt, och till en hel del ökat budgetunderskott, precis som andra konservativa monetarister hade misstänkt då. Så det är lite som jag brukar säga till mina barn, låter det för bra för att vara sant, så är det kanske oftast det. Men den här utbudsekonomins teori om sänkta inkomstskatter och vinstskatter gick emellertid väldigt hand i hand med den här skatterevolten, och hon blev en väldigt viktig del i den konservativa högerns framväxt då, så att säga.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men nu lämnar vi den här ekonomiska. Det här är ju inte nationalekonomipodden utan Stjärnbaneret. Och vandra vidare då med olika grupper och rörelser som stärker det konservativa då. Och en sån här är ju då en grupp som har fått gått till namnet som neokonservativa då. Det här är ju en grupp, en ny form av konservativ ideologi som fördes fram av en intellektuell grupp då som förstärker den konservativa högern. Neokonservativa bestod egentligen av mer intellektuella före detta liberaler som hade tappat tron på en aktiv stat och förde fram då budskap om att backa från det man ansåg var liberala åtgärder i överflöd. Och de här neokonservativa menar att de här liberala programmen från 60-talet och Great Society och även om målet varit att eliminera fattigdom och hjälpa behövande precis som man hade hoppats på, så hade de blivit kontraproduktiva och snarare förvärrat situationen enligt de här då. Irving Kristol, ibland kallad neokonservativismens gudfader, beskrev ur den här aspekten träffande att neokonservativa var liberaler som blivit rånade på verkligheten, är hans uttryckssätt då. De här neokonservativa menar ju att det demokratiska partiet och den liberala ideologin under 60-talet hade tagits över eller liksom kapats av nya grupper av byråkrater och fredsaktivister, socialarbetare, radikala professorer och andra grupper. Alltså ni minns alla de här turbulenta proteströrelserna och sånt där som fanns under 60-talet mot Vietnamkriget och så vidare. Och de här grupperna då, protestgrupperna så, hade ju enligt de här neokonservativa övertalat liberala demokrater om att överge antikommunism och social mobilitet baserad på meriter och viktiga traditionella amerikanska värden och så vidare. Så att det här var ju då en slags liberal grupp som på 70-talet gav upp det demokratiska partiet och tycker att demokratiska partiet har korrumperats från vad de anser och därmed så ansluter de sig till det republikanska partiet som någon slags omvända konservativa då, och det är därför de då fick namnet neokonservativa, alltså före detta liberaler som har blivit konservativa. Under 60-talet och början av 70-talet så hade ju liberaler styrt den nationella agendan, men under 70-talets andra halva så började de här neokonservativa dominera mycket av den allmänna agendan och de intellektuella politiska diskussionerna då. Och de här neokonservativa öppnade upp för att kritisera liberalismen från ett högerhåll på liksom kanske ett lite mer trovärdigt sätt bland intellektuella än vad tidigare kanske ärkekonservativa hade kunnat göra då, i och med att man kommer själv från de här lederna då. Och i den här politiska diskussionen såg de neokonservativa till att konservativa idéer fick uppmärksamhet i media och mer allmän respekt och acceptans då. Och den tidigare dominanta liberala visdomen fick sig då en ganska stor turn då. Neokonservativa var ju en väldigt viktig del i det här framväxande konservativa högern. Utan de här forna demokraterna hade ju till exempel aldrig Ronald Reagan kunnat vinna i valet 1980. Utan att för att republikanerna ska bli riktigt framgångsrika så var man ju just tvungen att vinna över någon typ av falang från demokraterna då. Medan de neokonservativa stod för liksom någon slags intellektuell pusselbit i konservativ politik, så såg ju också företagsledare och big business till att göra lite grann verkstad utav saken också då. För det här är också någonting som gynnar den konservativa högern då, i form av big business och lobbying. Sen andra världskriget så hade ju industrin, stat och fack tillsammans jobbat för landets ekonomiska bästa, och det här hade ju fungerat på 40, 50 och 60-talen ganska bra då. Det hade varit hög tillväxt, det hade varit mycket statliga investeringar, lönerna hade varit höga som genererat ytterligare konsumtion och ytterligare tillväxt, och den amerikanska ekonomin hade gått på högvarv. Så big business hade så att säga samarbetat med big government och big labor i en slags informell praxis, om man nu tycker det så då, så att säga. Eftersom allting hade gått bra under många år utan problem och alla på något vis tjänar på det, så hade ju industrin och företagsledare haft väldigt få incitament på att rucka på det här systemet utav samverkan då. De hade till exempel, många inom big business och företagsledare hade inte velat bli associerade med Barry Goldwaters konservativa kampanj på 1964 till exempel då. Men som vi har pratat om tidigare i avsnitt så blev ju 70-talet någonting annat då. Omvärlden hade kommit i fatt många amerikanska företag som började utsätta sig för stenhård konkurrens från både Europa och Japan, och den amerikanska industrin hade ju ganska stora strukturella problem och behövde ställa om och bli mer effektiva. Samtidigt kom de här oljekriserna, energibrist och gjorde situationen värre. Och politikerna hade ju väldigt svårt att lösa inflation och arbetslöshet. Och det gjorde ju också att facken blev väldigt missnöjda. Det här leder till att många industriledare och företagsledare inom big business och näringslivet börjar liksom successivt lämna den här informella koalitionen och samverkan på 70-talet. Många företagsledare förenar sig och på flera sätt och försöker expandera sin politiska makt. Och det är just under 70-talet som de här stora amerikanska företagen börjar etablera sina väldigt stora och starka lobbyingverksamheter i Washington DC då, för att kunna påverka den politiska agendan då. Många företag och branschorganisationer öppnar upp kontor i Washington DC nära Capitol Hill för första gången, och man börjar anlita en massa jurister med kopplingar till kongressen och mängder av politiska konsulter, och tillsammans så såg man till att följa politiska förslag, lobba för förslag som gynnade näringslivet och försöka avvärja alla lagförslag som ansågs vara fientliga eller negativa mot företagande då. 1980 hade runt 500 företag kontor i huvudstaden, vilket var en fördubbling jämfört med bara 10 år tidigare då. Och antalet anställda inom lobbying hade tredubblats under 70-talet då. Och big business började ju också finansiera den konservativa högerns politiska kampanjer på ett helt annat sätt, och det här blir ju enormt viktigt för det republikanska partiet som får jättemycket finansiering vid det här sättet då. Det är nu man börjar bilda såna här så kallade political action committees, PACs, som man hör talas om mycket idag, och även konservativa tankesmedier och icke-vinstdrivande organisationer som förde fram konservativ så att säga pro-business ideologi då. Och den här big business och lobbyingverksamheten blev ju väldigt framgångsrika i detta. Alltså inte sen egentligen, kanske om man backar tillbaka till 1920-talets dagar, så hade ju affärs- och företagsvärlden fått så stort inflytande i politiken som man började få på 1980-talet då. Ja, men då har jag ju hoppat lite fram och tillbaks mellan olika grupper och rörelser och fenomen här. Kanske har blivit lite rörigt, då får jag be om ursäkt för det då. Men allting det här hänger ju på något vis ihop om man börjar titta då på hur de här olika befintliga konservativa grupperna som har funnits sedan förr med de här lite nyare rörelserna och grupperna, hur de förstärker varandra då. Så nästa utveckling, om vi pratar om att den konservativa högern kom i två steg då. Det andra steget är ju när alla de här fenomenen växer sig starka på 70-talet och förstärker varandra då. Alltså samtliga egentligen tidiga konservativa grupper kunde ju var och en få väldigt mycket förstärkning från likasinnade rörelser som växer fram då som starka under 70-talet. Tittar man på de här tidigare värdekonservativa traditionalisterna och moralförespråkarna inom den konservativa rörelsen, så de får ju väldigt stark förstärkning av den här kristna högern och de här nya högerns studenter. Där får ju de en rejäl boost så att säga. Ekonomiskt konservativa liberaler, de fick ju helt plötsligt stark uppbackning av konservativa företagsledare då inom big business och lobbying, och även ideologisk uppbackning av det här med utbudsekonomer och även populistiskt liksom stöd från de här skatterevolterna så att säga. Sådana som var antikommunister och antiliberaler i allmänhet kunde ju bygga nya allianser då, tillsammans med de här neokonservativa intellektuella då, så att säga. Så på det här viset så blir den konservativa koalitionen betydligt starkare totalt sett, där de befintliga grupperna får en rejäl input och boost från nya typer av rörelser och grejer då. En följd av egentligen Barry Goldwaters misslyckade valkampanj då 64, möjligheten att nå nya grupper då med hjälp av då big business, så det var ju också att den konservativa högern började organisera sig lite annorlunda, använda ny taktik då, och följden blev ju ett effektivare arbete under politiska kampanjer då. Och under 70-talet så började det här arbetet ge resultat, och konservativa republikanska kandidaters kampanjer var nästan alltid bättre organiserade och bättre finansierade än motståndarna, och i slutet av 70-talet så fanns ju lobbyister, konsultfirmer, tankesmedier, universitet och alla som jobbar för den konservativa högern. konservativa kampanjen var också pionjär i många av de taktiker som senare togs för givet då, för att samla in pengar, mobilisera valarbete, kommunicera ut politiska budskap. Man börjar så att säga mobilisera basen, som man säger så fint i moderna val då. Och en av pionjärerna var Richard Widgery, som hade jobbat för både Barry Goldwater och George Wallace tidigare kampanjer. Han såg till att den konservativa högern började använda datoriserade adresslistor för att nå ut direkt till potentiella väljare, och på så vis så blev man betydligt mer träffsäkra i både att nå ut med budskap och även samla in pengar då. Och en framgångsfaktor var att man riktade direkta budskap till mottagliga väljargrupper i en rad konservativa frågor som de konservativa ville rikta ljuset emot. Det kunde vara aborträtt eller skilsmässor eller gayrättigheter eller militant feminism eller pornografi eller unisex-toaletter, prostitution, kriminalitet. Det handlade om brev som var så typ: jag skriver till dig för att ditt bostadsområde och barn är i fara. Hur skulle du känna om dina barn imorgon undervisades i skolan av en öppet homosexuell man och så vidare. Så den typen av budskap för att liksom väcka känslor och få stöd då, så att säga. Och de här metoderna kompletterades ju då utav de här breda budskapen som den kristna högern förde ut via tv och konservativa radioprogramledare, där till exempel han Rush Limbaugh är väldigt känd radiopratare då, så att säga. Så vi är ju på väg då mot presidentvalet 1980, som är lite av en vändpunkt i amerikansk historia då. Valet där Ronald Reagan väljs, som verkligen på allvar startar vad man brukar säga är en konservativ era i USA då. Så att det är viktigt att förstå det här liksom, att från nya given Franklin Roosevelt och liksom 40-talet så byggdes ju en liberal koalition upp som dominerat USA väldigt länge liksom. Men från och med 1980 definitivt så går ju landet in i den här mer konservativa eran, och då ser vi lite grann vad det är som har vänt skutan i dagens avsnitt då. Men nu har vi ju sett på framväxten av den konservativa högern. Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle kolla på hur den konservativa högern går på offensiven då, med Ronald Reagan i spetsen, och också vad som händer lite grann hos motståndarna och det demokratiska partiet och vad som bidrar till bakslaget för liberalismen. Så vi vänder lite på myntet och tittar på den andra sidan, och sen efter det så är det dags för att välja Ronald Reagan till president 1980. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.